Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag hittade styrkan framåt på oväntat håll. I naturen!
Alltså, nu...
Det var inte så, det var inget kort.
Nej, och där hade man ju kunnat dels trimma rubriken lite så den, man kan blåsa upp den lite i storlek och tajta till den lite. Och dessutom samma veva inte berätta allting igen.
Men det är verkligen
det är så mycket som den här hade tjänat på. Ja. Och inte alltså, genom att kapa bara i naturen.
Den, kanske den mesta klassikern i den här podden där vi läser upp berättelser från veckotidningar. Den största klassikern är väl att man avslöjar allting, hela liksom historien och vändningarna i rubriken.
Definitivt.
Det är som att redigeraren här då, som har satt rubriken, har liksom fått tydliga order om att vi måste sluta med att avslöja hela berättelsen i rubriken. Och så är det bara så, så sitter hen och skriver rubriken och bara, jag hittade styrkan framåt på oväntat håll. Ja, det är jättebra, det är oväntat håll, det är ingen, då blir man nyfiken. Och så bara,
naturen!
Nu skriver jag det i naturen, ja, jag måste säga det, förlåt, förlåt, förlåt. Det är så jävla dumt.
Men det är väl en stadsbo, kan vi utgå från. Om man får göra lite gärningsmannaprofil innan vi kör igång själva storyn.
Just det.
Det är en stadsbo, för det är bara stadsbor som finner styrkan i naturen. Folk som bor inte mitt i Stockholm, Göteborg, Malmö kanske. De har inte den där frälsta relationen till naturen.
Nej,
på det sättet.
Det finns ju precis. Det har du helt rätt i. Att i den här nyfrälsta känslan så måste det vara en storstadsperson. För att annars så blir det liksom... Annars så är inte, det blir inte samma grej.
Nej,
utan det måste vara liksom en helt nyfunnen.
Alltså i till exempel Hårred, där jag kommer från, där är man ju alltid typ i naturen, vare sig man vill eller inte.
Ja, det är precis. Det är, inte en, det är ingen sån jättegrej kanske.
Man är,
kan man säga.
Man, även om man är på pizzeria hotellet så är man också lite i naturen, kan man säga.
Ja, vi ska ner till downtown Hårred. Då har man ändå träd väldigt nära.
Gud ja. Men jag var ute jättemycket i naturen dock. Alltså så här, det var ju verkligen ganska vildvuxet liksom, på sina ställen.
Ja, men jag upplevde, för jag växte ju också upp då i ett litet samhälle. Jag tror det var kanske runt 10 000 som bodde där.
Mm.
Och vad är Hårred? Det är mindre.
Ja, 1200 ska jag läsa någonstans.
Ja, det är ju ändå, det är hög. Det är ju level 100.
Med omnejd då.
Ja, givetvis. Mm. Ständigt en omnejd. Men i alla fall, det kändes som att säga i de två storlekarna på bygder, så är det som att säga alla bodde i villor såklart, jättestora. Och allas trädgårdar angränsade till en skog.
Mm.
Har du inte med om det?
Ja,
att det var så här,
verkligen.
Ja, men på baksidan så var det en stor trädgård och efter den trädgården så kom det en skog.
Mm.
Jag vet inte hur de, det var som att det var någon sorts liksom SimCity, något upplägg att man måste, ja men bredvid trädgården så måste det också ligga skog, för annars så bla bla bla.
Ja.
någonting.
Verkligen.
För det kändes så himla mycket som att i kransorter till Stockholm så är det med sig. Ja, efter trädgården så kommer nästa trädgård. Liksom. Mm.
Allting är bara... Och den skog man eventuellt har i Stockholmstrakten är ju väl upptrampade stigar. Som är, det är helt omöjligt att gå vilse i på något sätt och vis.
Ja, nej, men ungarna brukar hänga där borta i skogen. Va? Ja. Du menar på cykelbanan?
Ja, det är typ så. Alltså. Ja. Nej, men så det är väl lite så.
Ja, jag tror att det är en...
Så en stadsbo har vi definitivt att göra med.
Ja.
Någon som... Kan du läsa rubriken en gång till?
Jag hittade styrkan framåt på oväntat håll. Mm. I naturen!
Okej, då är det alltså en person som antingen har varit med om ett plötsligt trauma, till exempel att man har förlorat någon anhörig.
Mm.
Men jag skulle nog säga att det rör sig mer om någon typ av utbrändhet. Kanske? Där har vi varit lite tidigare. En person som har ett stressigt jobb, jobbar i stan och börjar ta skogspromenader.
Ja.
Och mår bättre av det.
Ja.
Konstigt nog.
1, 2, 3. Sann historia. Ja, alltså för det finns väl två gissningar då. Antingen är det att personen som berättar har råkat ut för någonting allvarligt själv. Eller så är det då det klassiska, min make gick bort eller något sånt där. Att det är något som har drabbat en person i närheten.
Ja, precis.
Och hur går jag vidare från det? Jo, genom skogspromenader.
Mm.
Men vi kör ingressen här, ska vi se.
Ja.
När vdn gav det dystra beskedet om företagets framtid kände jag märkligt nog en lättnad. Det här skulle bli en ny chans för mig. Och det var fåglarna som oväntat skulle visa mig vägen. Punkt, punkt, punkt.
Nu har du ju 2 gånger berättat vad som kommer hända i slutet.
Det är bara
så, vad som ska hända i slutet.
Det är bara som en sån... ja, men att man liksom... Att det, för varje varv så får man en till... En liksom specifik... En fyllighet.
Mm.
För varje stycke och varje mening så får man en liten mer pussel. Så varje mening är cirkulär på något sätt.
Ja.
Ja, men det är så här, det är ju en tråkig och modern... Katten på råttan. Mm. Nej, inte, vad heter det? Är det Katten på råttan som är den här sagan som är så, eller ramsa eller vad fan det är, att då var det någon som tog ett snöre och sen så
råttan på snöre och katten på
precis.
Råttan.
Precis. Så det blir ändå bara varje varv så handlar det bara om att typ komma ihåg.
Just det. Mm, mm.
Och det var vdn på företaget. Och det var skogen. Och det var fåglar.
Ja.
Och då tar vi det en gång till. Och det var vdns fru med vdn på företaget som gjorde datorer. Oj. Och det var i skogen. Och det var bokskog. Och det var fåglar. Nämligen tofsmesar. Okej, ett varv till.
Ja. De börjar även varje dag på jobbet med det här. Lite som så här, den här videon där. Där är det 3-butiken eller någon så här, där de har den här uppstartsmötet liksom på morgonen.
Ja.
Där de står och ska klappgöra raketen och jobba upp energin. Alltså det är så jävla obehagliga människor.
Ja, det är verkligen att det var länge sedan det klippet. Det var lite nostalgi nästan över det.
Ja, faktiskt.
Raketen, det var väl typ 3.
För det var en sån weird stämning när det kom, det här klippet. För att det var ju liksom inte riktigt, det var inte att den här chefen eller arbetsledaren var speciellt elak egentligen i videon. Det var bara att det var en riktigt obehagligt energisk person.
Ja, alltså det kändes verkligen inte som att det var något i gruppen konstigt egentligen. Utan Nej. Det var bara det här som att man fick ta del av en annan stam eller en annan kulturs. Mm. Oj, så här, alltså typ som att man reser till Borneo och bara okej, här är de fortfarande huvudjägare.
Och gud, men jag fick lite så här PTSD när jag såg den videon och när jag började tänka på det nu. För att alltså, jag har jobbat mycket med olika event som vi pratat om tidigare lite här. Men, och det är ju typ det värsta man kan jobba med nästan.
Ja, det är ju otroligt.
Det värsta lönearbetet man kan ha, skulle jag säga.
Ja, men jag vill berätta också om, nu ska vi inte dra gammal skåpmat i podden igen, men jag berättade väl om när man fick klippa ner en godis. Jo, det tror jag nog.
Mm.
Jag vet inte. Jag jobbade som telefonförsäljare i några månader.
Mm.
Då var det mycket den här säljcoachen då, raketenmannen. Mm. Charles hette han också. Märkligt på något sätt att han hette Charles. Det enda i Kalmar som hette Charles, tror jag. Det var liksom ett säljigt namn. Han kanske hette Carl, men hade då liksom lite internationaliserat sig.
Just det.
Och han hade då liksom någon säljtävling någon kväll då, att när man hade gjort si och så många sales, när man hade closat 5 deals, så fick man gå till korridoren där han hade spänt upp ett snöre och hängt typ kexchoklad och en påse bilar och sånt. Och då fick man så klippa ner det. Och nu Johan har sålt 5 grejer.
Det där är, det är något med det. Det är ju en belöning egentligen.
Mm.
Och det är ju menat som pepp. Men jag får bara ont i magen av det.
Ja.
Det är ingen jag älskar ju också godis. Så det här, det borde vara väldigt positiva konnotationer. Det här.
Mm.
Men jag blir bara stressad av det.
Ja, men det verkar
det är
så
inget bra med det här.
Nej, och det är också... Jag tror att man kan dela in mänskligheten i de som blir motiverade av sånt här och de som automatiskt blir mer, alltså får panik av det.
Jag bara stänger mig själv. Jag sluter allt.
Ja, för jag var med så här, alltså jag absolut älskar både kexchoklad och Ahlgrens bilar.
Ja.
Och jag var ändå där.
Ja.
Och jag ville ju ändå, grundinställningen är att prestera på mitt jobb någonstans.
Mm.
Men jag blev mindre sugen av så det,
hur är det möjligt?
Ja, för man, det enda som adderas är ju
att du får
något
godis
bra.
Jag får när godis. Du har gjort ditt jobb.
Ja, som jag ändå hade gjort ju.
Ja.
Då borde man väl bli mer sugen. Mm. Men på något sätt så blev jag mindre sugen.
Jag tror lite, alltså jag trivs ändå någonstans med jobb där det är lite tuffa på. Eller om du förstår vad jag menar. Där det inte avviker så himla mycket hela tiden åt olika håll.
Ja, men det finns ju något...
lite behagligare.
Ja, för det inbyggda i det där är ju att om jag inte hänger upp kexchoklad så tänker jag att då gör ni inte ert bästa.
Ja, precis. Det antyds att man kommer få slappa lite.
Man vill ju inte ha den direkta pressen, tror jag. Medan det finns säkert människor som trivs i det, kanske.
Ja, undrar vad det är för människor dock. Alltså, jag tror inte det är någon man vill umgås med.
Nej, men det är någon människor som heter Charles.
Ja. Jag tror det är nog också människor som gillade The Game när den kom. Som gillar att vara målinriktade. Lyssna på framgångspodden kanske. Har vi någon sorts profiler? Gillar resultat. Mätbara resultat.
Ja, precis.
Och utmana sig själv.
Och som aldrig har förstått när folk säger att något är lite klyschigt.
Nej, inte det minsta.
Vadå? Vad menar du? Jo, men bara att det är lite platt kanske, det där du sa.
Ja.
Hur menar du?
Va?
Jo, men det där du sa om att fånga dagen.
Ja.
Att man ska tänka att idag är första dagen av resten av mitt liv. Att det är ju sant. Mm. Ja, jag menar det.
Mm.
Jo, men det är också lite så här, det betyder ju ingenting. Är du med alls?
Men jag tror
jag tycker bara det var smart.
Jag tror de människorna är liksom så här.
Ursäkta mig, så ska jag klippa ner en kexchoklad.
Ja. Men de är så himla inne i sin bubbla, de här människorna. De är inne i sin personlighet.
Mm.
Och deras världsbild är lite att...
Inne i sin blanka svarta kostym.
Ja, verkligen. Jag tror du ska säga blanka ögon någonting liksom.
Ja, det också.
Nej, men de har ju så här, det som de bygger sin identitet kring är att vara drivna och peppiga och på hugget liksom.
Ja.
Så när man börjar punktera det så blir det liksom att man punkterar hela deras personlighet. Så jag tror att det liksom finns så mycket sköldar kring det där. Att jag tror inte att en sån person skulle förstå om du sa att han var lite platt.
Nej.
Jag tror inte jag skulle ta in betydelsen av det. Den anmärkningen alls.
Nej, faktiskt. Det är nog sant.
Det är så mycket, alltså om du skulle gå igen under deras pansar som de har byggt upp, som är den här personligheten, säljpersonligheten, då skulle ju allt bara kollapsa.
Ja.
Det skulle vara liksom...
Ja, men alltså, ja precis, då skulle det bara vara...
Och de vet det undermedvetet, att om jag jag får inte lyssna på någonting som kan riskera och rasera den här personligheten jag har byggt upp, för då kommer jag inte ha någonting kvar.
Nej, men det är väl lite som vi tittar på en spännande serie nu, eller tittade klart om ja, men det handlar typ om någon the ever present mördare då, som är lite så här psykopat och OCD-ig. Och det är ju en sån, tycker jag, en klassisk, det är nästan en trope inom, ja, men i verkligheten också då såklart, det kommer väl av någonting, men att en seriemördare eller så är väldigt så här renlig och nit och ordningsam och så.
Verkligen.
Och det känns ju som att det är så här, om man bara hittar den där en liten lös tråd i tröjan och då försiktigt börjar dra i den. Jag ska bara dra bort den här. Och så bara mer och mer och mer och mer. Till slut så är det bara en hög med tråd. Och då är liksom människan är borta. Det fanns liksom ingenting. Det bara, allt bara rasade.
Ja, vid, det tror jag verkligen. Och det är... Jag vet inte. Ja, det här, det var, jag ville bara spilla lite avsky mot, mot att jobba event och peppighet.
Ja. Nej, men och det här är nog, jag tror att det jag säger är plattare än det jag säger det om egentligen. Jag måste ändå igen säga det här med att jag hade länge en avundsjuka på icke-reflekterande människor som var så här, ja, men den typen av människor du beskriver lite grann, som jag säger. Det är, ja, men så Viktor Friskarna i samhället som bara, jaha, vad ska vi göra nu då? Eller aldrig har liksom tittat bakåt eller inåt i sitt liv.
Nej.
Utan vad det är man råkar ut för. Ja, tråkiga saker händer, men nu mot nya framgångar.
Ja.
Att det kan vara jobbigt eller störigt nästan för en sån som jag då, som inte riktigt är sån, utan snarare tvärtom, att det säger, jaha, här ligger en sten som jag inte har tittat på under. Ska vi se vad det är för mörkt där under. Att man nästan liksom har svårt att inte gotta sig i grubbleri och sånt.
Men jag tror också att vi som betraktar oss som så här lite mer självreflekterande personer kanske än några andra, inte liksom bland så här, ingen värdering i det egentligen. Jag tror det är lite som den synen vi har på peppiga säljkillar. Det är lite samma sätt som att tänka på, ah, men de där mobbarna i skolan, de blev ju, de pikade ju då, och sen så gick det bara dåligt för dem resten av livet. Alltså det är lite att man tänker det för att det känns bättre. Men jag tror att till exempel Alexander Pärleros, som har framgångsborden, jag tror han mår så jävla bra. Alltså jag tror han är så balanserad, och för jag hade liksom ett tag där jag gjorde en massa här lite retiga klipp typ, där jag drev med hans liksom sätt och framgångstänket och sådär.
Ja.
Och så la jag upp, ja, men säkert tre sådana klipp där han liksom nämndes i olika sammanhang. Och han var inne och kommenterade och gjorde gråtskratt emojis på det.
Ja.
Och det var jag helt häpen över. Jag trodde han skulle bli lite så här antingen irriterad eller lack, men det var ju verkligen så här bara... Han bara, ah, fan vad kul.
Ja, ja, men det är precis, det finns en obrydhet i det som
jag
är...
Jag var helt så här, nej. Det var nästan jobbigare att se hur, med vilket jämnmod han såg det.
Ja.
Än om man hade blivit ledsen.
Ja, ja, precis. För då blir det nästan som att säga, ja, då hittar du istället saker då jag, och grubbla över.
Ja, och då kan jag, om jag har gjort honom ledsen, så här, då kan jag bara be om ursäkt och säga, okej, jag fattar, jag kan ta tänka på det eventuellt, om man är på det humöret. Men nu vet jag inte hur jag ska hantera att han tyckte det var roligt.
Nej, men det är det jag menar, att det är så, man är ju avundsjuk på den typen av människor som inte... han har ju aldrig grubblat en sekund över någon som har så avföljt honom på Instagram.
Nej, det tror jag inte.
Men det har du gjort och det har jag gjort. Otroligt. Löjligt mycket. Mer än jag skulle vilja erkänna. och jag menar bara säga... Det vore så att vad mycket tid man skulle ha.
Ja, ja.
Om man bara kunde låta saker och ting bero. slapp ha någon så här, gå runt med sin svarta lista med folk som...
Jag tror att typ Alexander Pärleros killar blir lite, dock lite irriterade på när man ältar sådana saker. Jag tycker att han bara, ja, men tänk bara inte på det.
Ja, ja, i diskussioner med honom, om man själv skulle vara så här och outa sitt reflekterande, eller grubblande, ältande med honom, så skulle han bara, ja, men, ja.
Sluta bara, det där leder inget.
Nej.
Och det där är ju en...
Det står det, för det vet man ju själv också.
Det där är ju även en killighet som jag kan känna att jag har lite drag av när jag pratar med vänner och med Ulrika ibland. Liksom. Att man pratar om någonting som har hänt eller något som har uppstått, att man bara, ja men då gör vi bara så här. Att vi tar de här åtgärderna liksom, för att lösa problemet. Vad exakt är problemet? Och så gör vi. För att det får inte vara abstrakt.
Nej.
Jag kan inte känna att ett problem är abstrakt. Det måste vara någonting. Det här hände och så här gör vi för att det inte ska hända igen. Eventuellt rätta till det. Alltså sådana grejer.
Ja, och framförallt så...
Om man säger, ja men igår halkade jag när jag var ute på promenad. Då tar jag de här skorna på mig nästa dag istället. Allting angrips på det sättet.
Ja, även känslor. Och det är det som är, för det är liksom den lite killiga skolningen då.
Mm.
Att negativa känslor, de ska inte liksom, de får inte vara med.
Nej.
Utan men... då är det så här, okej, men du är ledsen nu. Då är det kanske liksom, det hälsosamma sättet är, ja men du kanske har anledning att vara ledsen över någonting. Då får du liksom acceptera att du är ledsen och vara ledsen klart. Så kan du bli glad sen.
Just det.
Medan då när killåtgärden slår till så är det så här, oj, jag är ledsen, huh, det måste tas bort. Åtgärd, hur gör jag för att inte vara ledsen? Ja, då kanske...
Men jag tror också, alltså min nya, inom större stationstecken, take är väl liksom att killsättet att lösa saker på, att det, killsättet att bemöta problem är väldigt underskattat och lite bespottat. För det är ju faktiskt att ett försök i alla fall, mer eller mindre framgångsrikt, men i alla fall en ansträngning att försöka hitta kärnan till ett problem. Varför är du ledsen? Eller varför känner du dig orolig?
Ja.
Vad är det som har ursprunget? Okej, det är kanske att man har ekonomisk oro, att man kanske inte får ett nytt jobb fast man behöver det, sådana grejer.
Mm.
Okej, hur kan vi åtgärda det? Och det är ju, och plockar man sen bort den faktorn, då borde det ju bli bättre. Alltså det är...
Ja, men jag tycker lite... Jag håller med att det
är lite binärt. Jag vet att det är det. Men jag tror också att det är ganska underskattat sätt att handskas med problem.
Ja, men jag skulle säga att det du menar... Alltså det... Grejen är väl att det har varit på... Vad ska man säga? 100% killsidan.
Ja.
Och det har gett upphov till att säga, haha, liksom killar då, trademark inom citattecken, måste gå bort från det mycket mer liksom,
ja.
Som du sa. Men det betyder ju inte att man ska hela vägen över till att liksom bara reflektera sig i en spiral.
Nej,
i all evighet.
Jag har ju varit på båda sidorna liksom, och varit väldigt så emo-deppig och liksom inte velat ta tag i det riktigt liksom, under perioder. Och det gör ju verkligen ingenting.
Nej, alltså... för på killsidan, draget till sin spets ute på killskalan, då är det bara så här, inte ens liksom acceptera att det finns någon känsla eller någon problematik kring någonting, utan det är bara så här, det är en plump i protokollet som ska suddas bort på något sätt.
Ja, just det.
Åtgärdas.
Mm.
Och hela vägen bort på då klassiska tjejsidan, då är det ju det liksom finns ingen
att bara vilja prata om,
ja, det
om
finns ingen lösning,
problem.
Nu ska vi bara,
jag vill bara
vara i det här,
ja,
och nästan gotta sig i det,
ja,
hela vägen och såklart att
ställer man dem, ingen av dem tror jag alls är bra ställd på sin spets.
Nej,
alls
precis.
Jag tror båda är exakt lika kassa sätt att handskas med problem.
Ja. Men det har nog varit lite så här traditionellt att säga, man har hånat då med rätta killsättet.
Ja.
Dragit
fast
i sin spets.
Nästan inte tjejsättet.
Nej, det är det jag menar.
Man
har hånat killsättet, vilket har gjort då att säga, mellan raderna så har det blivit som att säga, ja okej, okay, så då är tjejsättet perfekt.
Ja, att bara få känna sig ledsen. Varför ska du göra det?
Ja, men precis.
Vill du inte må bra?
Ja, men lite så här, om du kör till vänster hela tiden och det är jättepinsamt, så aha, okej, ska jag köra liksom, då är det antagligen supermycket till höger du ska köra.
Yeah.
Nej, i mitten någonstans.
Eller hur?
Ja.
Men det är återigen ett, när vi säger tjej och killsätt, det förstår ju såklart våra smarta lyssnare, men vi pratar ju om ett tankesätt som kan både kan
att
en
det är
tjej
alla
och en kille kan ha. Ja, precis det. Det är väl liksom att det är verkligen
Precis, om jag säger någonting om att så här, jag som kille och så, då menar ju inte jag specifikt mig, utan då menar jag ju alla killar. Om jag pratar om så här, en tjej jag kände någon gång gjorde så här, då menar jag inte specifikt den tjejen, utan då menar jag att alla tjejer är såna.
Ja, nej, men alltså jag förstår ju till exempel att ett känslomässigt problem är inte samma sak som en läckande kran som man vill, måste skruva åt på något sätt. Utan det är inte exakt samma sak. Det är, men det finns ju faktiskt beröringspunkter där, skulle jag säga.
Mm.
Alltså, det är ju någonting som inte är riktigt som det ska. Liksom, man vill ju inte vara ledsen antagligen. Man vill inte deppa, man vill må bra. Man vill att kranen inte ska läcka. För det ska inte vara så. Det är, inte, det är inte utgångsläget. Man vill ju att utgångsläget ska vara att man känner sig helt okej i alla fall.
Mm.
Så att,
men man vill heller inte starta en framgångspodd varje dag.
Nej, det är så jävla svårt. För att när man pratar om det på det här sättet så är det lite åt det hållet det drar. Men jag tycker också att det är inte ens ett så dumt angreppssätt heller. Delvis.
Att starta en podd.
En framgångspodd.
Nej.
Nej, men liksom att se på det lite mer mekaniskt liksom. För att det... jag vet inte. Alltså det är så svårt med känslor också. Att om man känner sig ledsen liksom. Det är svårt att veta vad man ska göra med det. Bara.
Ja, precis. Och då är det så här... Ja, men det är väl olika var man hamnar någonstans. Men en början är ju att identifiera eller acceptera då känslan. Det är nog lätt.
Ja, här, det är sant.
Om man är för framgångspodden så liksom sätter man nog stopp lite innan. Och då, det är då det blir det här liksom att trycka bort saker och ting. Mitt eviga skämt, tänk inte på det.
Just det. Så det bästa sättet kanske då är att bara, okej, jag är så jävla deppig just nu, jag mår så jävla piss nu.
Ja.
Och som tur var så har jag mitt verktygssätt här som jag kan, min verktygslåda.
Ja, men precis, att man säger så, idag mår jag sämre, jag är deppig idag, jag vet inte riktigt vad det beror på, men jag känner det i alla fall. Och sen trycker man på rec och så, välkomna till framgångspodden! Idag ska jag intervjua David Batra om hur man blir framgångsrik. Uff. Som David Batra.
Ja.
Eller vad det nu är, jag vet inte. Jag har ingen aning om... nu ska vi inte fastna i framgångsspåren här, men i och med att det var ändå en historia, en story med ingressen, med vd i ingressen, så tycker jag att det kan ändå, vi kan snudda vid framgångsspåren lite till. Det lirar ändå. Jag har ju inte lyssnat på framgångsspåren, men jag är ändå, det går inte att undvika, den är otroligt framgångsrik. Och han är
jag
ju...
Jag vet ingen som har lyssnat på den heller.
Nej.
Jag vet inte en enda person som har lyssnat på ett avsnitt av framgångspodden.
Jag vet heller ingen som jobbar på företaget 3.
Nej.
Så att jag kan tänka mig, jag säger inte att det hänger ihop.
De finns men... kanske.
Men hur som helst, vilka är lite typiska gäster?
Det är väl entreprenörer och idrottsmän skulle jag säga. Exempelvis in pre...
Men inte så...
Pre-sexköps gate så var det väl Paolo Roberto som var en typisk gäst där. Och sen så även han som har hotellen, vad är det han heter?
Stordalen.
Ja. Han har nog varit med där också, tror jag.
Ja.
Ja, framförallt folk som är drivna, tror jag. Inte så mycket, säger min fördom, inte så mycket konstnärssjälar, tror jag inte.
Nej.
Inte så många flummare, utan mera... Ja, men entreprenörer.
Ja, exakt. Nu kör vi människor.
Ja, ordning och reda människor.
Människor som inte skulle ha några problem med att svara på en så här, hur ser en dag ut för dig? Intervjuer. Alltså så här, skulle jag fråga dig nu, så här, jag beskriver en typisk dag. Så skulle det vara så här, ja, jag vaknar väl, jag vänder, det är lite olika, men sen så, vad gör jag då? Kaffe såklart dricker jag, men sen går jag väl och skrota lite, kanske ta en promenad, det är lite olika, sitter och skriver lite skämt, ibland så poddar jag och, tv-spel, det är kul.
Många timmar.
Ja, sen plötsligt så, då har det gått, jag käkar väl någonting och... du vet,
så
medan du så frågar du då så här, Petter Stordalen, så hur ser en typisk dag ut för dig? Ja, jag går upp 4:30 på morgonen. Ja. Och då säger jag ta en simtur.
Ja, spela basket i 90 minuter.
Ja, till 06:12. Ja. Och sen så äter jag 20 gram müsli med 5 deciliter fettfri yoghurt.
Ja.
Och sen så onanerar jag i 5 timmar.
Men det är något med så otroligt kontrollerat.
Sen tar jag lite möten, sen ja, slut.
Ja, men det är så obehagligt med så kontrollerade människor, tycker jag bara.
Ja.
Det är någonting med rika, vita människor som är att det finns en otrolig kontroll i allting. Det är inte som till exempel, det bästa exemplet jag har är liksom när rappare börjar bli stora. Liksom, mm. när det börjar gå bra för dem. Och de verkligen vill visa det genom skaffa sig asdyra vanor. I och för sig lite Johnny Depp börjar ju det också efter ett tag när han börjar köpa alla de här CP-husen, slotten i Los Angeles.
Uh-huh.
Men mest rappare liksom att de börjar skaffa sig explicita vanor och njuta av det liksom och gasa in i rikedomen på något sätt.
Så, uh-huh.
så upplever jag inte riktigt att rika vita människor gör. Det är en otrolig kontroll på allting hela tiden.
Ja, men det är väl för att om man då är jämnt privilegierad så har man inte samma typ av hävdelsebehov liksom.
Nej,
eller
precis.
Att jag säger,
det är lite som när jag åt väldigt lite godis när jag växte upp och sen så fort jag flyttade ifrån så åt jag bara godis och flingor hela tiden. Bara för att det var liksom lite, inte förbjudet men väldigt återhållet liksom. Mm. Då vill jag bara passa här, på när jag väl...
Ja, men för vita generellt vita rappare eller liksom framgångsrika, då är det så nästan att de klär ner sig väl just alltså liksom alltså ja men säg, nu är inte han rappare väl per se, Bruce Springsteen. Dåligt exempel kanske. Men han har väl hållit på med lite rapping säkert.
Rattfylld kingen.
Ja, men typiskt att han har ju då han är fortfarande så killen som sitter och knäpper ett sexpack på motorhuven vid bensinmacken. Fast han äger väl liksom 100 hus. Visste du att han är gift med Patty Skiappa?
Oj.
Jag har varit gift i 30 år.
Det är så jävla tråkig information.
Ja.
Det är också så här.
Lite information om Bruce Springsteen. Ja,
överhuvudtaget, när man börjar en mening med visste du att?
Ja.
Så då är det verkligen bara, man är ju verkligen bara en sändare då.
Ja.
Det är bara så här, här ska du få information. Ta emot det här.
Det är någonstans definitionen av att ja, dålig leverans, va? Det är som att här, börja på ett nytt skämt eller en ny rutin i stand-up och bara nästa skämt handlar om Patty Skiappa.
Visste du att den där hajen i hajenfilmen är en robot egentligen?
Ja, ja men det verkar så här.
Vad ska man svara på det?
Istället för att, så bara, att på något sätt börja prata om, säg bara det då.
Ja. Visste du att...
För det är också så här,
det är så jävla tråkigt.
Ja, får du ett ja där så bara...
Ja.
Ja, det visste jag. Ja. Okej. Okay. Men visste du att... det är en farlig... Det blir liksom...
Det är så våldsamt
konstant
tråkigt.
Konstant återvändsgränd. Ja... Meningen eller inledningen visste du att har aldrig åtföljts av något intressant. Det är aldrig så. Visste du att jag har mördat en snubbe? Nej, det visste jag inte. Har du det? Ja. Oj då.
Visste du att?
Utan det är alltid så.
Visste du att Bruce Springsteen är just med Patty Skiappa? Nej, visste jag inte heller.
Visste du att Bruce Springsteen är rikare än man tror, kanske?
Så jävla ospecifikt. Inte ens trivia.
Nej. Det är ännu bättre. Ny karaktär. Diffusa trivia. Diffus trivia-kingen.
Ja.
Visste du att ganska många rappare tjänar mycket pengar?
jag och serietecknaren Johannes Torstensson har en liten filmkaraktär, som, eller liksom en seriekaraktär som heter Filmtrivia Kingen.
Älskar den.
Så, ja, men det är Johannes som tecknar, och så hittar jag på olika trivia. Och målet är att det alltid ska vara som så här kinesisk vattentortyr lite. Att det ska bara vara så våldsamt ointressant. Det ska vara vilket datum en viss film hade premiär i Europa. Vilken budget en film hade.
Ja. Ja, men det spänner väl lite över. Ibland har det varit såna helt meningslösa. Mm. Och ibland har det varit de liksom mest spridda.
Jättekända.
Typ som att säga, visste du att dinosaurierna i Jurassic Park inte är riktiga, utan
mest robotar.
Tricks.
Trickfilmat.
Visste du att många scener i filmer är trickfilmade?
Ja. En grej jag hörde om Jurassic Park som jag tyckte var lite intressant ändå, det var att, visste du att när det är närbilder på liksom en dinosauriefot eller liksom en klo eller ett huvud, då är det robotar eller liksom animatronics liksom. Men när det är en helkroppsbild på en dinosaurie så är det dataanimerat.
Mm.
Tänker man inte på.
Nej, det var... Nej,
det... Vad ska du göra med det här?
Det skulle jag kategorisera som, men visste du att... faktiskt. Ja. Det började då... Ja.
Jag tyckte ändå det var lite intressant att berätta.
Ja, men det var ju det. Du valde ju någonstans mellan... Du sa ju först en faktiskt intressant grej med, eller något sånt där.
Ja.
Det lovar ju 5 av 10 kanske på trivia-skalan.
Ja.
Men... Visste du att? Då kommer man aldrig komma över 2 av 10.
Nej. Hur hade man kunnat göra den anekdoten intressant på något sätt? Hur hade man kunnat lyfta den på något sätt? Vad är det bästa sättet att leverera den informationen?
Nej, men jag tror nog att det är att, visste du att, i det fallet, för det är en så himla liksom meningslös trivia.
Ja, men det är dead-end information. Det går liksom inte att ta det vidare. Riktigt, det är väl det som är problemet.
Och det är också så här, det är en begränsad målgrupp som tycker det är intressant att veta vad det film som är datagjort eller vad som är robotgjort.
Det är en sån grej, så jag kan nästan inte, eller på ett teoretiskt plan kan jag förstå att man inte tycker det är intressant. Men inte i magen kan jag inte förstå att man inte tycker att det är jättespännande att veta.
Nej, men det känns ju som att av oss två så är du... Kanske du drar mer åt...
Visste du att...
Nej, men i termer av... I filmer så är det så här... Då, om det är en anekdot om vilken kamera som användes eller vad som är robot eller dataanimerat, då ska man dra den för dig. Men om det är en anekdot om typ vilken replik som är improviserad eller inte. Just det är så här, när, vad heter han? Dustin Hoffman i American... Gigolo heter den så, tror du. Jag vet inte fan. Det är någon sån superklassisk när han går på gatan i New York och så bara kommer en bil och kör in lite, tuta på honom typ. Han ska över ett övergångsställe. Och han bara drämmer typ handen i, vad heter det, på motorhuven och bara, I'm walking here! Och det är tydligen då en av de klassiska, bara i stunden... replikerna.
Den skulle man kunna suga ur musten nu genom att säga, visste du att... vissa repliker i American Gigolo är improviserade.
Ja.
Inte bara specifikt.
Eller till och med bara, visste du att när han säger, Hoffman säger i I'm walking here,
nej,
i American Gigolo, att det stod inte i manus. Nej.
Okay. Men det är ett problem med att jag...
Men jag tycker den är mer intressant än robot.
Ja, jo, alltså jag tycker i grunden att ingen av dem är dunderintressanta.
Nej, båda är ju 2 av 10. Ja.
Men alltså, när jag är i sociala sammanhang så måste jag ju alltid filtrera allt jag säger genom det filtret i huvudet. Jag tänker alltid på, kommer det här vara någonting som intresserar någon annan? För att det är mitt ursprungsläge lite, att glida in där. Så jag måste hela tiden bromsa mot Olle Grind när det kommer där, till den grejen.
Kan du känna dig i podden också? Nej, det får vi ändå. Det här kommer inte vara någon nyhet för någon, men vi klipper ju inte jättehårt.
Nej.
I den här.
Nej.
Det är inte så som våra tidigare sponsorer Alex och Sigge, som pratar om att de spelar in 4 timmar och det blir en timmes slutavsnitt. Vi spelade in en och en halv timme och då blir det kanske i alla fall en och en halv timme färdigt material. Men att du känner att du kan, att du hamnar ibland i, att du känner att du pratar om någonting och att du liksom i mitt i samtalet känner att så här, nu är jag för deep in i det här.
Kanske.
Fast då är du redan uppe i det liksom. För jag kan ju ofta känna så, både i podden men oftare kanske i vanliga sociala sammanhang, att man är inne i en anekdot eller berättar någonting. Och så säger då, ja men halvvägs in, så känner man så här, okej, men nu har jag liksom samlat upp, nu har jag börjat bygga den här filmen. Men jag vet, slutet, fortsättningen är inte värd detta som jag har skapat. Att man så mid-story känner att man bara vill ångra sig.
Ja, så känner jag ibland. Alltså framförallt när jag har någon grej i huvudet som bara, den här är, jag kan inte värdera den här anekdoten till 100% säkerhet, liksom hur stark eller svag den eventuellt skulle vara. Så jag försöker bara redigera den i realtid lite. Men det som jag tycker om med podden är liksom att det är bara att man bara gasar på lite i det och inte reflekterar så jättemycket över det i realtid i regel liksom.
Ja, man pärlerosar sig fram.
Ja, man försöker bara köra på något sätt. Det är väl något enstaka till, för jag tänker så här, har jag berättat det här förut? Och då försöker jag trimma den lite i så fall när jag har börjat berätta den.
Ja.
Kapa några grejer bara för att, okej, jag kan inte bara sluta berätta det nu för då blir det konstigt. Jag måste ändå avsluta det här, men jag får kanske göra det lite effektivt i alla fall.
Ja. Och också man vet att det är för jobbigt att styra upp och bestämma med vår klippare Alex att säga, ja men jag börjar prata om det där, det känns som att efter ett tag blir det lite, eller ta bort den, du vet, det blir så här, då ska man komma med instruktioner kring det, det är bättre
och
bara.
Sen också när man bromsar sig själv i en berättelse eller historia eller någonting, så måste ju samtalet starta om lite. Så det är bättre att man bara gasar på, avslutar och låter det pågå bara. På något sätt tycker jag. Att det
är, ja, men att man är så investerad. Säg att det är en anekdot. Att du då försöker rappa upp. Okej, jag har liksom, jag har satsat in i den här anekdoten som att det är betyg 8 av 10 kanske. Men jag känner nu mid anekdot att det här är på sin höjd 4.
Ja.
Att man då, för då finns det ju lite olika alternativ.
Ja.
Mitt, ett som jag ibland använder, men inte så ofta som jag önskar ändå, är ju att i farten känna att säga, okej, men då får jag uppa den här, nu får jag vässa den här.
Ja.
As I speak då, så att säga, till
Filip Hamra den här.
Ja, till den utlovade 8:an.
Ja.
För det tycker jag man kan känna så här, man märker ju då, man har, om man då säger att man har en publik då, fast det är ett samtal. Det är som att man ser i pannan på dem man pratar med betyget på ens anekdot.
Ja.
Och då ser man, alltså mätaren är lite, du vet, som i, det kanske är som i filmen Speed. Att sen när den kommer under, nu är det kritiskt, för när man kommer under då 50 miles per hour eller vad det är, så är det så här, då kommer de typ gå därifrån.
Just det.
Och så ser man att den börjar slutta och då bara, då kom Dolph Lundgren in i, han var också på den festen. Och så ser man hur mätaren bara går upp lite grann. Och så bara, okej. Så tänk. Så försöker få ihop någon typ av crescendo.
Ja, men verkligen. Och vissa har ju pratat om det här liksom, att man blir bättre på att berätta en historia med tiden liksom. Att man slipar anekdoten lite så att den sitter. Alltså,
ja, att historien blir, eller anekdoten blir bättre för varje gång man berättar.
Ja, men tionde personen man berättar en händelse för, den får höra den bästa versionen av det. Men jag märkte det raka motsatsen typ när i samband med vårt förra avsnitt av podden, när jag berättade om smörgåstårtan. Det var första gången jag berättade om det för någon, när jag berättade för dig.
Ja.
Och då, 2 dagar senare tror jag det var, så var jag med AMK morgon och ja, men det var lite, folk var lite trötta, det var andra timmen, det var kanske en kvart kvar av podden så här, så jag bara, då började jag berätta det. Och det funkar väl helt okej, men det var inte alls samma känsla i det.
Nej.
På samma, förstår jag menar, att det var inte samma skamkänsla, men... för det låg inte lika nära i tiden och jag hade redan berättat en gång jag visste det.
Alltså ja,
jag
var... Och det var 1% kanske du kände...
Nu ska jag berätta en story, kände jag lite.
Ja, och du vet, ja, men den här funkar, den flög sist.
Nu ska ni få höra.
Ja, det här blir kul, för det vet jag. Det enda gången jag berättat den innan så blev det jävligt kul. Ja, och så var... kände du, det kanske inte var lika på tårna.
Nej, alltså jag upplevde ändå att det var en viss injektion i samtalet. Att det var lite så här, saker man gör ensam. Liksom, att man lite kan embracea deppigheten och sådär.
Mm.
Så det var ändå helt okej. Men en dag efter det igen så var jag på Big Ben och hade liksom inte... Jag hade förberett kanske 3 skämt eller något jag skulle köra. Och så byggde jag bara det kring den berättelsen. Så då är det 3:e gången jag berättar det på scen. Och då gick det, det var stendött.
Ja.
Det var liksom bara, jaha.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Oj då. Alltså, det var liksom ingen vibb, inga gnistor kring det. Så för min del, varje gång jag berättar det så förlorar den lite skjuts. Den förlorar lite glöd.
Ja, men jag tror, precis. Men jag tror också att det är jävligt avgörande vilken, väl, vad det är för publik jag.
Mm.
Jag kanske är, ja, men i och med att vi poddar jämt och är kompisar så är jag ju... Du är van vid att berätta saker för mig och ja, men det, jag är bra publik på det viset.
Ja.
AMK, det är också det är dagsform och beroende på vilka som är gäster.
Men det var
och hit
också så
dit,
konstigt liksom. För vi spelade in det förra avsnittet på distans och nu ses vi. Och när det blir distans brukar det ändå vara lite att det påverkar liksom tempot lite på något sätt. Men jag tycker det var väldigt kul att spela in förra avsnittet ändå. Och det kändes ändå som att det var ett bra flow i det.
Ja.
Medan AMK, där ses man runt ett bord och ser varandra i ögonen hela tiden. Liksom. Ja. Ändå så hade det den påverkan.
Ja. Ja, nej, det är märkligt, men det jobbiga för dig där då var ju också att eftersom du redan hade dragit berättelsen på band så att säga, så var du begränsad i vässning på vägen. Att så här, om du märkte då att okej, nu är speedmätaren
nere på... Jag kan inte så här förstärka någonting riktigt, utan jag får bara...
Ja, det blir konstigt om du hittar på plötsligt där då. Ja. Och sen, jag kan tänka mig att många av våra poddlyssnare också lyssnar på AMK.
Ja, men det finns någon viss överlappning då.
Det var inte så att du kände det när du satt där, att du slogs av, vänta nu.
Ja,
alltså, nu är det många som får höra samma historia igen här då, och då tappade lite sug.
Det var på tisdagen och vårat avsnitt hade släppts på måndagen och spelats in på söndagen. Så det var ju liksom 2 dagar efter att jag hade berättat det, en dag efter att folk hade fått höra det i avsnittet. Så jag bara, alltså jag tänkte ju på att det här säger jag ju igen nu.
Ja.
Men jag sket lite.
Ja, ja men det känns också som en...
Jag tror jag bara, jag drar det här igen.
Ja. Ja,
men det är också att jag gillar att skryta lite om när man har gjort någon grej ensam. Jag tycker det är lite roligt typ.
Mm.
Och att kokettera med det.
Ja. Ja, men det kan ju också vara så. Det blir ju på något
fast
sätt...
Fast jag hade nog inte tyckt det om jag var ensam på riktigt. Liksom. Då hade jag nog tyckt det var lite jobbigare.
Ja, ja att berätta... för att det är ju... Ja, precis. Du lajvar ju bara.
Jag lajvar jättemycket. Sorglig. Och det kan jag skämmas över lite grann på ett sätt. För att jag har en tjej och jag har en hund. Och ja, jag mår ganska bra för det mesta. Liksom. Men ibland så känner man sig lite deppig.
Ja.
Och då gillar jag att embracea det och använda det på något sätt.
Ja.
Att använda känslan och det man gör i de sammanhangen.
Ja. Men hela YouTube-kanalen är väl lite ändå... Inte persona, men den är lite liksom...
det är ju en sida liksom.
Ton av lite liksom... ja, men sorglighet eller
ja,
liksom...
Ja, men alltså jag har ju aldrig så här färska snittblommor i bild. Utan jag har ju bara en vägg som är väldigt ljus.
Ja, och du, precis, det är lite genomtänkt fult eller vad man ska säga.
Ja, eller jag har inte brytt mig om att ställa någon till... Ha en fin frame, liksom... Eller liksom att kamma mig. Eller liksom göra någon sån grej.
Mm.
Utan det är alltid lite sloppy hela tiden.
Mm.
Och jag kan lite känna att det är lite oschysst mot Ulrika. För att vi bor ju båda i lägenheten. Men det enda som projiceras ut från mitt håll är en gråvit vägg.
Ja.
Och en glåmig uppsyn.
Ja.
Så det känns lite oschysst på ett sätt också.
Ja,
jag menar, att det är det porträttet jag ger av mitt liv och hur det är.
Ja, kanske.
Jag vet inte, hade inte du känt så lite? Om du hade varit i mina kläder och bara projicerade det. Du pratar i rollen som dig själv bara. Du pratar bara som Johan Urtivagrell. Och det är inte en influencer-grej, utan det är bara...
Jag uppfattar ju din YouTube-kanal som inte... Men det är för att jag har hela bilden av dig någonstans.
Mm.
Så jag ser ju att så här, Jonas Strandbergs YouTube, Jonas Strandberg, är ju inte hela dig, utan det är ju en skapad Jonas Strandberg.
Mm.
Då ser jag liksom inte den honom som någon liksom representant för det riktiga du.
Nej.
Om man säger. På Nej. Samma sätt som att, så här, men det kanske är att det, jag kan tänka mig att det är lite mindre... uppenbart för en utomstående tittare att skilja YouTube Jonas Strandberg från riktiga Jonas Strandberg än det är att titta på Johan Hurtig influencer och skilja honom, för det är mer uppenbart att han är liksom helt hittepå.
Ja, men han har ett annat tonläge och ja, men en annan vibb bara.
Ja. Ja, men den är nog lite närmare. YouTube Jonas är nog som karaktär närmare original Jonas än vad Johan Hurtig influencer är närmare Johan Hurtig Wagrell.
Ja, men kanske.
Ja. Men det är ju roligt ändå med, tycker jag, med karaktärer på det sättet att allt som man... allt är ju karaktärer egentligen,
ja.
Skulle jag säga... När man står, eller för mig är det ju så i alla fall att säga, när jag skriver någonting, det är också så här, när jag skriver på min blogg så är jag ju en karaktär, när jag skriver bok så är jag en annan karaktär, och när jag står på scen så är jag en karaktär. Det är liksom som att säga att skapa någonting överhuvudtaget är ju att hitta på den som skapar
det. Ja, alltså ibland, men jag tycker också typ att man märker att man inte är i karaktär när man är väldigt avslappnade grejer, känner jag lite. Alltså, jag börjar bli lite så.
Ja, men jag skulle ändå mena, jag skulle ändå säga så att det går inte att inte vara det. Och jag menar inte det som något negativt, utan bara som inget värderande kring det, utan att bara att du går upp och säger någonting på scen, så har du valt att säga just det och inget annat liksom.
Ja, men jag tror också så här, jag säger inte så här att är i karaktär när man käkar middag med Ulrika till exempel. Det tycker jag inte att jag är. Men, men jag försöker ju vara lite gladare kanske. Eller lite trevligare. Och liksom...
Nej, men jag menar då i skapandet kontra...
Ja, men om man har olika situationer. Så här. Ja. Men däremot så märker jag att jag försöker ju vara lite mera... alltså med vara mitt lite bättre jag kanske.
Mm.
Anstränger mig lite mer och vara en bättre, trevligare person.
Ja.
Ja, men sådär. Medan den version av mig själv som är absolut minst såhär filtrerad, ren från olika liksom eftertanke sådär. Det är verkligen att spela tv-spel helt själv.
Ja.
Då är det så himla, då är det ingenting nästan, tror jag.
Nej. Nej, men precis.
Alltså, det är liksom bara, det är inte så här att man sitter med en kompis på voice chat och spelar, eller när man spelar med andra vänner i rummet, utan när man spelar spel själv och ingen annan input, då är det liksom, det är så nära kärn-Jonas, tror jag, som man kan komma.
Jo, men jag tror att det är så att så fort, när du är själv, så är du ditt sannaste jag.
Mm.
Och sen så, när du är med dina nära, så är du också ganska nära ditt sannaste jag.
Mm.
Men så fort du är delaktig i någonting steget efter, att du står på en scen eller att du skriver någonting,
eller
för
första gången man träffar en ny person, då tycker jag också att man inte är riktigt sig själv.
Nej men precis. Jag menar det att så fort du tar liksom steget utanför den innersta kärnan, så skulle man kunna säga att du inte ens längre vara ditt sannaste jag. För att då direkt väljer man vad som presenteras. Liksom.
Ja, gud ja. Verkligen.
Ja, nej men...
ja, det var väldigt reflekterande.
Ska vi göra så att vi sköljer ner den där filosofiska vardagsstunden med den här goa vignetten?
Det låter jättebra.
Tycker jag. Hallå och jättevälkommen till ett nytt avsnitt av din favvis podcast som heter Rätt upp i verkligheten. Det är också Sveriges roligaste podd som görs av två killar, och de två killarna, det är jag, Johan Hurtig Wagrell, och mitt emot mig Jonas Strandberg.
88.
Woho!
Mm.
Jävlar, nu med skjuts.
Verkligen.
Med framgångspodd i blick. Tar vi oss an den här berättelsen då.
Härligt.
En liten recap. Den handlar alltså om någon som hittade styrkan framåt på ett oväntat håll, nämligen i naturen.
Just det.
Och fåglarna och så vidare. Och jävlar, jag ska säga här nu, jag kommer läsa inledningen.
Mm.
Och sen så snackar vi om den. För den är inte helt vanlig. Jag vaknar med ett ryck, alldeles kallsvettig, med en känsla av att inte hinna fram till något viktigt. En hemsk känsla av att inte veta vad som ska hända i framtiden. Drömmen känns levande och verklig, precis som livet känns ibland. Ovisst, skrämmande och vilset.
Vad heter det tempuset? Är det passivt presens? Heter det? När man återberättar något som hänt fast i, som om det vore nu. Här och nu.
Ja, eller är det presens bara?
Ja, eller det... fast hon skriver ju inte drömmen. Jag tror att hon återberättar en dröm som hände för ett tag sedan.
Mm.
Men det är så här som det där sommarprat-grejen. Jag vaknar en morgon.
Mm.
Det är juni 2008. Bla bla bla. Alltså det är ju inte det. Och det är ju inte...
Nej, precis.
Och det här, så tänker jag kanske.
Ja, just det. Det kanske är... jo, men exakt. Just det. Det kanske är passivt presens.
Jag vet inte. Men, nej, det, men det kändes låter så. Det är en väldigt artistiskt grepp.
Ja, liksom. Verkligen. jag heter Jonas Strandberg 88 och det här är mitt sommarprat.
Ja.
Ja. Nej, men det är väldigt sådär litterärt anspråksfullt att kasta sig in i så här och så bara, då kanske ni undrar hur jag använder det här.
Ja, verkligen. Yeah, that's me.
Det är verkligen ett, två, tre skrivarglädje här, så att säga. För det fortsätter också då. För snart 8 månader sedan släpptes bomben på företaget där jag arbetat i 25 år. Sen det hände har inget varit sig likt. Det är verkligen, alltså, om man har upplevt någonting där någon tillbaka, släpper en bomb, så då beskriver man det ju aldrig som...
Men nu är hon imperfekt igen, eller? Jag är lite dålig på tempus.
Ja.
Att hon berättar, det släpptes en bomb, det här hände.
Men alltså, och det är också perfekt då att inget har varit sig likt. Om man har varit med om någonting så beskriver man det inte, om det är sant så beskriver du inte som att en bomb släpptes.
Nej, kanske inte. Eller? Ja, jag vill ha en helhetsbild tror jag. Alltså,
ja, men du vet att säga, ja, Ulrika tittade med ögonen och släppte bomben. Att hon hade varit otrogen.
Nej, det känns ju...
Det skulle väldigt... du skulle inte beskriva det så.
Nej. Nej,
eller for good or bad att säga, Johanna släppte bomben att hon är gravid.
Det tror jag dock att folk som är lite ja, men som inte tänker på om någonting är en klyscha eller inte, de skulle nog kunna uttrycka sig så, tror jag. Jag tror att
ja, Alexander Pärleros han säger att hans Ida Varg släppte bomben.
Ja, det tror jag han skulle kunna säga.
Att hon är gravid och har varit otrogen med David Batra.
Ja, nej.
Nej, det var märkligt.
Maximal otur.
Vilken en trippelbomb.
Ja.
Ledningen från huvudkontoret i Stockholm kom strax före avtalad mötestid och vi samlades i fikarummet. Det är verkligen en scen. Till höger i bild ser vi panorera över fikabordet. Där står Ramlösa och torra bullar.
Ja.
Ja. Grafik. Klockan är 15.04.
Ja.
Nej, de kommer ju strax före avtalade. Om mötet skulle börja 15, så tid 14.52.
Ja.
Klipp till. Jag vaknar kallsvettig. Vid en vecka!
Det konstiga sponsorin.
Jag är full. Jag förstod direkt innan något hunnit sägas att det här var mer allvarligt än någon annan hade fattat. Plats för lite förmätenhet också.
Mm,
jag fattade genast mer än alla andra.
Ja, det är också en sån grej. När folk säger det, för det är helt omöjligt att kontrollera om det är sant eller inte. Så det är ju bara ett skryt, liksom, att jag visste nog, jag fattade direkt. Nej, det jaha, okej, det finns inget sätt att veta om det är sant eller inte. Det är därför jag tror att det nästan alltid är lögn.
Ja.
För att det är helt omöjligt att fact-checka.
Tror du att det är, men skulle du säga att det är väldigt Alexander Pärleroskt eller inte så Alexander Pärleroskt att säga att jag fattade tidigare någon annan på mötet? För på ett sätt så är han ju väldigt så här, obrydd. Så på ett sätt så skulle han kunna tänka säga så här, jag fattar ingenting. De andra verkade fatta innan mig vad som skulle hända.
Kanske
för han ser ingen prestige i det på något sätt.
Nej, jag tror inte att han typ bryr sig om att ta upp det efteråt i så fall. Om han förstod, jag vet inte.
Nej, men, nej svår, han skulle nog inte säga så här.
Nej, jag fattade det. Nej, han skulle inte älta det.
Nej, för han skulle inte grubbla, han skulle inte reflektera. Jag har ledningen säger att vi ska samlas här och fika. Ramlösa, vad gott.
Perfekt.
Bullar, hoppas de är... Var de inte torra? Nej, det var inte så farligt. Vad gott med bullar. Ja.
Gott, allt gott.
Ja, och så sitter någon annan, en Jonas Strandberg typ och bara, jag fattade direkt vad som skulle hända. Helvete.
Men det är ju lite som så här, men alltid, det här är min käpphäst när folk säger att de såg en film och att de fattade det precis, alltså det var så förutsägbart, de fattade direkt hur det skulle sluta. Nej, jag tror nästan aldrig du gjorde det. Jag tror nästan alltid att folk ljuger när de säger, jag fattar precis hur det skulle sluta. För det går inte att liksom kolla upp på något sätt eller något sånt där. Däremot om någon säger liksom, eller skriver liksom, på en lapp, om man ser en film med någon, då skriver de mördarens namn på en lapp och så vecklar man upp den när filmen är slut. Ja, det kanske, då köper jag att du förstod vem som var mördare.
Ja, om det är rätt, ja.
Ja, om det är rätt. Men annars, nej, du ljuger nästan alltid, tror jag.
Ja, men det är också så här, man tittar på sjätte sinnet då. Mm. Och så skriver man ner någonting.
Ja, men det är folk
jag skriver ner en lapp innan, precis nu i första scenen.
Problemet är...
Och så skriver jag ner på en lapp. Ja. Och sen så tittar man på hela filmen. Mm. Och sen så bara, okej, då får du titta på min lapp då, Jonas. Ja. Får du se om jag hade rätt.
Ja.
Öppnar du lappen, så står det bara så. Alexander Pärlerås.
Han är inte som i film.
Och jag tittar på det och bara, ja
men det är ju folk som säger, jag visste direkt när mötet började och jag visste direkt hur filmen skulle sluta. Det är ju personer som vill framhäva sig själv som mer intuitiva. Och när man har det draget så tror jag att man, ja men det är lite, man förstärker nog gärna det lite. Ja. Och därför tror jag alltid folk ljuger när de säger så.
Ja, alltså, mellan raderna, antingen så skulle det kunna vara så här, jag förstod direkt innan något hunnit sägas att det här var mer allvarligt än någon annan hade fattat. Så var så, och jag förstod även när jag såg Sjätte sinnet att det var Alexander Pärleros.
Det är också att jag föraktar det draget så jävla mycket. Jag tycker det är så otroligt osympatiskt drag. Och så här, jag förstod direkt, det är klart man fattade det. Varför säger du det? Du vill ju verkligen bara förhäva dig själv nu.
Ja. Visste du att jag inte förstod?
Men det är därför jag alltid grundläget är att de ljuger. För att det är klart, det tror jag verkligen inte på. Jag tror verkligen inte du fattade någonting. För att de är så, det är så osympatiskt drag, och då vill jag slå tillbaka på dem.
Ja.
Det är min försvarsmekanism mot de här människorna.
Ingen har någonsin fattat innan manusförfattaren ville.
Nej, det tror jag typ inte. Alltså jag tror typ i filmer när de säger, jag visste precis hur det skulle sluta. Nej, jag tror du kanske anar att det skulle komma en vändning nära slutet.
Ja.
För det gör det alltid i filmer. Så det betyder att du har sett en film innan, om du kan liksom
du
kan jämföra.
Du visste inte alls att det var han som var mördaren, men du visste att det skulle vara någonting.
Att något oväntat skulle hända. Ja, det brukar vara så i filmer. Så
jag visste så att när jag såg den här Poirot-filmen att han nog skulle lösa det till slut. Jag visste det!
Det är så...
Jag är lite så, jag brukar alltid veta innan.
Jag blir så äcklad av det där. Det är så... Det är sånt jävla drag.
Ja, men jag är lite så smart. Jag anade redan tidigt att Poirot skulle samla dem i slutet och säga vem det var som gjorde något.
Jag skakar.
Tror du Alexander Pärleros ofta vet vem mördaren är?
Nej, men på riktigt. Om man kollar på en helt vanlig svennebananmänniska som aldrig har jobbat med film, aldrig har jobbat med att skapa historier på något sätt. Tror du att den skulle liksom vara smartare än en som arbetar med att skriva film/bokmanus? Jag tror verkligen inte det.
Men alltså så här,
den matchen förlorar man.
Jag tror att...
Och det är helt okej, det är det som är filmens syfte.
Min värsta subkultur kring de här, det är de som lanserar 10-20 teorier allt eftersom. Varje ny karaktär som kommer in, jag tror det är han. Och sen, jag tror det är hon. Nej, men det kommer vara mamma som gjorde det.
Sina bets, liksom.
Och sen då, när det visade sig att det var någon av de här personerna som syns i bild tidigare, så bara, jag sa ju det. Ja, du sa också att det kan ha varit Celine Dion som dök förbi som gjorde det.
Men de här människorna, de gillar ju inte att känna sig dumma, och de tror att man uppfattas som dum om man inte förstår hur en film ska sluta på ett tidigt plan, tror jag.
Ja, de tror att de tävlar mot filmen.
Ja, lite så. Det är så jävla konstigt.
Ja, det handlar inte om en upplevelse som är njutbar eller som berör en, utan det handlar om att komma före.
Jag ska vinna.
Ja. Och det är så här, men du vet att det är redan innan du sätter på filmen så har manusförfattaren, vet han eller hon exakt hur det går till.
Man punkterar ju
när du klickar hyr på iTunes, så då har du redan förlorat.
Ja, man punkterar ju sin egen upplevelse när man beter sig så, tycker jag.
Ja, men jag tror precis att det är verkligen så här, men njut bara, ta del av filmen.
Verkligen.
I won't think less of you.
Nej.
Eller mer för att du säger att du förstod vem det
verkligen
var.
Verkligen inte.
Däremot så kan det bli störande, tycker jag, ibland de gångerna där det känns att man tycker att det är då en sämre produktion, och att man då känner att nej, bara det inte är så nu att det visar sig vara mamman som har gjort det hela tiden. För då känns det för uppenbart och då blir det störigt, så då förstörs upplevelsen på något sätt. Är du med på vad jag menar?
Just det, att om det är mamman då, så är det en sån film.
Ja, att det är så du... inte att jag sitter och försöker komma före eller tävla i och komma på hur det är, men utan att jag slås av någonting och det känns ändå som att det säger, det skulle kunna vara så. Fan, om det visar sig att det är så nu, för då tappar jag ju.
Just det.
Då blir ju överraskningen
Fan också.
Då blir jag snuvad på den istället.
Ja, jag förstår.
Ja, men vi ska läsa nu om ledningen här. Det kanske är så att ingen får sparken istället.
Hoppas inte.
Det hördes sorl och spridda skratt i väntan på att alla skulle ta plats innan allvaret tog över och skapade en otäck stämning. Vår vd pratade med inledande fraser innan katastroforden uttalades. Vi lägger ner kontoret i Ronneby och flyttar produktionen till storstan.
Okej.
Okay. Ändå en med rätt upp i verkligheten ögon, en sann mening då, eftersom man drar till med Ronneby här. Men problemet här då är ju, som vi tidigare sagt, att säga, för att det ska vara trovärdigt med att upptäcka naturen, så är det konstigt om det är en Ronneby-person.
Ja.
För det är sant. Personen då som bor i Ronneby har garanterat trädgård som angränsar till skog. En mindre skog.
Ja.
Kan vi ganska enkelt plocka isär.
Ja, fast jag tänkte att det också kunde vara en möjlighet. Det jag gissade tidigare. Jag tänkte, det var det andra jag tänkte säga.
Ja. Överraskande flämtningar hördes i rummet, som i övrigt varit dödstyst. Alltså det är ju otroligt vad den här är.
Måla en bild.
Ja, person. Någon som gillar att beskriva saker. Kanske mer än någon. Hur ser det ut i ett mötesrum? Ja, antar att det är sådär. Chocken spred sig medan alla började samlas i mindre grupper. Tårar av ilska och vanmakt, arga ord och en känsla av att ha blivit förda bakom ljuset. Punkt. Mm. Det var bara liksom, det existerade.
Ja.
Reaktionerna skiftade, men alla undrade samma sak. Det vet jag eftersom alla är kommer från min imagination här. Så vet jag att alla undrar samma sak. Hur vet du det? Ja, jag har hittat på varenda.
Ja.
Vad ska hända oss nu? Hur ska vi klara oss utan jobb? Vem kan göra vårt jobb istället för oss? Så där tänkte de.
Ja, ja.
Alla.
Ja.
Jag kände samtidigt en lättnad, men det vågade inte jag säga till någon just då. Det här var en chans för mig, en möjlighet att göra något annat, något nytt och spännande.
Okej.
Okay. Månader av sorg, ältande, ilska och frustration följde där kollegorna fastnade i en negativ spiral. Inte jag, såklart.
Nej.
Mm-hmm. Stämningen på jobbet var begravningslik hos de anställda som blivit uppsagda, men gladare hos de som kunde välja att stanna kvar och arbeta på distans. Själv ville jag bara avsluta och lämna över, men det drog ut på tiden. Samtidigt började utmaningen att söka jobb efter att ha fyllt 50 år. Peppad av Trygghetsrådet skred jag till verket för att skapa en säljande profil. Det här är ju på något sätt Alexander Pärleros som beskriver lite grann.
Ja.
Att det säger, jag var min sann. Alltså det är ändå säger.
Jag reste mig upp och gick vidare.
Ja,
framåt.
Fyllda 50.
Ja.
Så känns det liksom inte helt självklart att beväpnad med Trygghetsrådets stöttning och guide.
Nej.
Bara skriva en säljande profil.
Nej.
Det kanske är Trygghetsrådet i samarbete med Alexander Pärleros som har skrivit den här berättelsen för att då visa på att säga, ja men om Trygghetsrådet är inblandad, då vi kan hjälpa dig.
Just det.
Men vad då till exempel? Ja, att skriva kanske en säljande profil.
Ja, tackar.
Tackar, tackar. Svaren kom i olika uttryckta ordalag, men med samma resultat. Tyvärr, var det någon som skrev. Och ett annat citat. Nej tack, annan sökande har fått jobbet. Otroligt, vad kul om det var bara svaren. Att du fick så ett mail. Du skickar en sån jättelång säljande profil. Signera med också med Trygghetsverkets logga och sådär. Trygghetsrådet. Och sen så bara, svar, tyvärr. Eller det ringer i telefonen och du bara, ja hallå, det är den arbetssökande och berättelseskrivaren. Nej tack, annan sökande har fått jobbet.
Så kallt.
Ja, robotröst. Sommaren kom och plötsligt tyckte semestern oändlig. En ledig sommar utan slutdatum. En skrämmande ovisshet om framtiden. Det är väldigt mycket att säga att det är någon som är så nöjd med att skriva att det går aldrig att nöja sig med en mening eller en huvudsats, utan det måste på en bisats hela tiden för att förtydliga, för att måla upp, för att förmedla känsla.
Ja.
Otroligt jobbigt att ha det så i sitt liv som man har. Det går inte ens att härma.
Nej, det är ett sätt att imitera känslor som inte känns 100% äkta.
Nej, eller, men det, blir,
det påverkar inte berättelsens sanningshalt nödvändigtvis. Nej. Men det känns lite känsloposerande.
Ja, det blir ju lite långsamt, lite uttråkande, lite platt.
Ja.
En känsla av att det aldrig kommer att ta slut.
Ja.
Berättelsen. Jag bor vackert vid havet med utsikt över ängarna som skiljer huset från vattnet. En morgon såg jag en stor örn som slagit sig ner på en stolpe i staketet runt ängen. Örnen kom tillbaka till samma plats under flera dagar när jag tittade ut över ängen mot havet. På något sätt kändes det som en tröst och hoppfullt att se den stora fågeln på en ovanlig plats. Det här är kanske ändå någon som intervjuas i framgångspodden.
Mm.
Att man har fått frågan så här, men när kände du att det vände här nu då?
Ja, just det.
Alexander, jag ska ta med dig på en resa. Jag bor vid havet.
Det är ju också en film, alltså filmscen lite. Att se en fåg, alltså det är någonting att SAS porträtterar frihetskänslan och sådär.
Liksom. Ja, det är en symbolik som kanske känns lite klyschig.
Ja.
Hur menar du då, säger Alexander Perros. Vad menar du klyschig? Jag
förstår ingenting.
Några dagar efter att örnen försvunnit la jag märke till en gås som vandrade omkring ensam på ängen.
En till fågel.
Lika ensam som jag själv kände mig.
Står det så?
Ja. Gåsen fortsatte att gå för sig själv och jag tyckte synd om den. Jag funderade på varför de andra i flocken inte ville vara med den. Tanken slog mig att den kanske drog sig undan från flocken för att den själv ville och behövde det just då. Jag fick plötsligt en känsla av att det jag ser betyder något. Det är ett tecken. Det är väldigt tydligt. Alltså det här är så att alla Alexander Perros där ute ska vara med.
Ja.
Det räcker inte att beskriva då de här scenerna. Utan man måste, och det här, mina vänner, det är en symbolik. Jag tog upp mobiltelefonen och började söka på ljus betydelse. Nu är vi riktigt far out. Hamnade på ljus andliga betydelse och där, på en bloggsida, hittade jag precis det jag sökte.
Oj. Vad härligt.
Med en känsla av att äntligen känna hopp. Det är också otroligt roligt formulerat.
Med en känsla av att alltid känna hopp.
Nej, men en känsla av att äntligen känna hopp. Alltså, inte så. Med hopp läste jag vidare.
Hoppfullt läste jag vidare.
Alltså. Eller jag kände mig hoppfull och läste vidare. Mm. Eller så här. Jag fick en känsla av att jag kände mig närmande känslan av att känna hopp kring en hoppfull känsla. Kände jag vidare.
Vad är det du säger?
Ja, okej. Okay. Här, nu, och nu kommer då två episka stycken.
Mm.
Där det då är, ja, hon återger nog från bloggsidan vad... den andliga betydelsen av djuren här då.
Mm.
Så då vill jag först att du fyller i. Och tänk dig nu att du är en djup och väldigt andlig, spirituell bloggsida.
Mm.
Och expert på djurs betydelse och symbolik.
Just det.
Och då säger jag så här, så får du fylla i vad det betyder. Gås.
Gås. Det känns ju som en ganska snäll fågel. Mjuk fågel. Ömhet, mjukhet. kanske något vårdande. Någonting sånt. Ja, där tror jag.
Ja.
Vi rör oss.
Jag tycker den var bra.
Tack.
Bloggsidan säger så här. Gås. Lycka är att vandra längs den rätta vägen. Förstå kraften av samhälle. Och hjälpa andra genom hårda tider.
Va? Jag fattar ingenting.
Nej, men det är gås. Jaha. Det är samhälle. Det är kraften av samhälle.
Okej.
Och hjälpa andra genom hårda tider.
Det känns ju helt slumpgenererat. Det skulle ju kunna vara en kråka som hade den betydelsen.
Ja, det är också inte ens en fullständig mening.
Nej.
Nästan.
Nej, men alltså jag tänker så här, vad får man för associationer av en fågel, av ett djur? Att det är det som ska vara liksom så här, men så här, lejon, ståtlighet, ja, styrka, sådana grejer liksom.
Ja, men precis. Hon sa ingenting. Det står ingenting här om att gåsen ju är mjuk, som du sa. Så nej, det tycker jag var bättre.
Nej, men det kändes så här. Jag tänkte på Nils Holgersson, typ. Att han blir omhändertagen av gässen och sådär.
Ja. Och... Ska vi göra några till bara? Se det som en liten övning i fri association.
Mm.
Att vi ger varandra varsitt djur. Så ska vi ska läsa sen örnen. Men då med den här gåsen i färskt i minnet, så vill jag att du säger ett djur till mig. Och så ska jag bara då...
Ekorre.
Ja. Ekorre, att bry sig om sina medmänniskor och med rak rygg ta sig an utmaningar med glädje och nära till skratt.
Ja.
Det var väl fint.
Ja, jättefint. Ja.
Då är du med då? Ja. Då ska du få en varg. Då läser jag också örn.
Ja.
Mod, frihet och högre seende. Det är, högre seende är ju bra, för de flyger högt, örnar.
Mm.
Så det, där fattar man ju.
Mm.
Lyft och flyg vidare. Var inte rädd. Modet för att gå vidare finns inom dig. Framtiden ligger öppen. Släpp det gamla och gå vidare. Din inre visdom leder dig rätt. Var inte rädd.
Okej, okay, ja.
Otroligt. Det är liksom...
Mer logiska associationsspår än för gåsen.
Men, ja, det kan man verkligen säga.
Jag, liksom.
Men också... Otroligt mycket så fortune cookie.
Ja, det betyder inte piss och
filosofi. Men vet du vem som skulle tycka det här var tänkvärt då? Det är Alexander Pärleros.
Ja, ja, givetvis. Ja. Ja.
Släpp det gamla och gå vidare. Ja, det är otroligt. Det är otroligt sant, ja.
Som den där fågeln gör. Inte ens där.
Kalla fågeln. Kalla fågeln flyger här uppe. Då kändes allt genast mycket bättre. För att det måste finnas något större som styr, bara man är öppen för att se tecken som är ämnade för just mig. Alltså det är otroligt, det här är ju en, ja, det har blivit en sån psykedelisk berättelse.
Det är väl härligt att hon inte mår piss, men det här är ju nästan mer irriterande.
Jag tycker det hade varit rättvisare mot texten om hon hade nämnt att hon var vid sitt hus vid havet och testade ayahuasca för första gången.
Ja.
Då hade det ju liksom varit lite mer lättare att läsa den här, tycker jag.
Ja, lite så.
Mitt i sommaren kom ett samtal från en statlig myndighet där jag tidigare hade sökt arbete men fått nej. Nu behövdes mer personal på en annan avdelning om jag fortfarande var intresserad. Allt föll på plats och fåglarnas betydelse slog så väl in. Jag lyfte och flög vidare in i en helt ny värld. För att förstå kraften av samhälle och hjälpa andra genom hårda tider. Linnea.
Va? Det är så utmattande med sånt här flum.
Nej, men det här var... Jag blir otroligt uppiggad. Blir jag.
Ja,
det här var det konstigaste på länge.
Ja, jag har inte läst det här, så här otroligt...
Ja, men för den började ju väldigt... det var ju väldigt... bekant mark med ett möte och nedskärningar och sådär.
Ja.
Men så någonstans där när vi hamnade i Ronneby, då var det som att det blev Twin Peaks av alltihop. Eller hur? Och sen så var det bara så här,
prata med henne.
Ja.
Men det är ju...
Men jag måste säga att jag är besviken så här i efterhand på rubriksättaren.
Mm. För det hade ju inte någonting om den naturen. Det handlade ju bara om att två djur som hon såg. Göra.
Ja.
Då fåglar satt utanför hennes fönster.
Ja, en gås och en örn hjälpte mig till nytt jobb. Det hade varit en roligare.
Ja. Men vad
eller bara så här, citat, förstå kraften av samhälle och hjälpa andra genom hårda tider.
Ja. Vad tror du om sanningshalten? Jag har en ganska klar bild, tror jag. Men
Ja, ja, men ja, fan, jag har varit fram och tillbaka medan vi läst sådär. Men jag vet nu. Och då tror vi att den här berättelsen om örnen på gåsen och gåsen på repet. Mm. Vi tror att den är 1, 2, 3 sann. Ja.
Vad fick du ut att tveka?
Ja, men först tänkte jag på vägen fram det här med att det är en väldigt litterärt sugen person. Så att det är någon som
verkligen
väldigt gärna gillar som gillar att skriva och dela med sig i text och så. Och kanske har en liten dröm om kanske till och med har varit inne på den här bloggsidan och skrivit lite om olika djurs betydelse och sånt.
Gud ja, det tror jag.
Men också att det är för dumt hela det här med att ha sett en örn och en gås, alltså det är liksom ingen som hittar på. Det är för dumt helt enkelt.
Men så örnar, det är sant. Finns det ens finns det ens örnar i Sverige?
Nej,
alltså det finns ju falkar, finns ju Pisa pilgrimsfalkar finns ju i Sverige, men
jo, men det finns väl örnar, men
gör det i Sverige?
Havsörn till exempel.
Ja.
Det måste det väl göra.
Ja.
Eller en sån amerikansk örn.
Ja, bald eagle.
Ja, precis. Det är typiskt svenskt örnstil. Ja, men vad tänkte du då? Varför var den sann?
Med Ronneby mest liksom. Ja. Först så var jag lite tveksam där hon var så väldigt målande i sitt språk. Och bara, det kändes så här, ja, du vill bara show off nu och på något sätt peppa, så här kan man hitta tillbaka till livet lite.
Mm.
Men sen var det så jävla slappt allting. Hon satt på sitt arsle och kollade ut genom fönstret och såg två fåglar och sen så gick det bra igen. Det var liksom ingenting som hon nådde aldrig rock bottom på något sätt, utan hon
precis. The point of no return var en oändlig semester typ.
Ja, och sen var det också någonting i hur hon skröt med att vara den i på jobbet, den enda på jobbet som hade humöret uppe och sådär.
Mm.
Det är ju lite besläktat med det här, jag visste hur det skulle sluta.
Ja.
Nej, det var bara jag, alla andra var på så dåligt humör, men jag höll energin uppe.
Ja, men det är precis, det finns en tydlig, rolig ton av självförhärligande
som
går igenom hela. Ja. Ja, men jag gillade den, jag tyckte det var underbart.
Mm.
Och framförallt att den inte alls tog vägen där jag först trodde, utan jag tänkte det här kommer vara en superklassisk någon som drabbas av någonting och sen börjar gå skogspromenader.
Verkligen.
Att vi lärde oss så mycket om både Alexander Pärleros och Yes.
Ja.
Nej, imponerande. Ja, och med de orden så kopplar vi bort våra TV6-lyssnare som fortfarande då är lite så hesitant inför att bli patrons. Men det tycker jag, det ska du sluta upp med att vara och bli patron till podden nu, för då får du fortsätta lyssna, du slipper reklam, du får då en hel story till och du blir...
Och dollarn har aldrig varit lägre.
Är det sant?
Tror jag.
Ja, det känns som om jag skulle få... Frågan då, vem av dina kompisar har sämst koll på om dollarn har varit lägre än tidigare? Då skulle jag ju svara dig. Ja, det är Jonas vet nog inte det.
Ja, tydligen.
Ja, ja, men det har nog, det är nog sant.
Ja.
Det är ju pengarna i USA. Dollar.
Kan man lugnt säga.
Ja, inte få skryta, men det visste jag.
Men det som våra Patreon-lyssnare kommer få höra och som du som lyssnar, om du väljer att bli Patreon.
Och som är då värt att gå in på patreon.com/
Ratt upp i verkligheten.
För då blir man Patreon jättelätt.
Det blir väldigt smidigt.
Och då får man höra vilken historia.
Då får man höra. Efter 40 år fick vi äntligen återse våra bröder. Yeah.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.